Podplay.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas.
Idag ska vi prata om ett uppmärksammat avgörande från Solna tingsrätt där en man som inte hade lärt sig de svenska reglerna, för han kom från Ukraina, blev frikänd för barnmisshandel.
Och det var en dom där tre stycken nämndemän gick emot en juristdomare och detta har orsakat en stor debatt. Vi ställer oss frågorna, vad är egentligen en nämndemannadom? Och att man inte kan lagen, är det någonting som faktiskt kan frikänna dig för misshandel eller barnmisshandel?
Och var det rätt att frikänna mannen i det här målet?
Ja men Kristoffer, vad var det som hade hänt i det här målet?
En granne till en ukrainsk familj ringde till polisen och berättade att en pojke verkade vara utelåst på en balkong.
Och att den här pojken ropade efter hjälp och att han ville att grannen skulle ringa polisen.
Och hade bara överkropp också, mitt i kylan. Så polisen kom till platsen och träffade på den här pojken och då var han inte utelåst längre utan inne i lägenheten. Och han berättade att hans pappa hade tagit stryptag på honom. Och en polisutredning inleddes och pappan kom att åtalas dels för olaga frihetsberövande, mindre grovt brott eftersom han påstods då ha låst ute pojken på balkongen och inte kunde ta sig därifrån. Och dels då att han skulle ha misshandlat sin son genom att ta ett strypgrepp på honom med sina händer.
Och åklagaren tyckte att det fanns en hel del stöd för det här åtalet. Dels hade man ju den här killens egna berättelse som åklagaren tyckte var tydlig och klar och samma från förundersökningen till rättegången. Men också att det fanns ett rättsintyg för han hade vissa skador eller märken som indikerade enligt åklagaren att han hade faktiskt utsatts för just det våld som han berättade om. Och sen såklart den här grannen som kunde vittna om att jag såg en kille, han var utlåst, han kom inte in.
Han såg inte att han var utelåst, men däremot så var han ute på balkongen och verkade inte kunna komma in. Och när polisen anlände, då öppnades dörren och han kunde höra barn skrik. Och inne i den här lägenheten fanns det ett ännu yngre barn också. Så utifrån det så drog åklagaren slutsatsen att pojken var utelåst.
Jag tycker då att man kan tolka det vittnesmålet som att han såg att han var utelåst. Men det kan vi tvista om.
Det kan man diskutera om man inte har sett att han var det.
Han stod
ju inte och liksom drog i dörren. Eller
han
liknande.
Kom inte in och ville att han skulle ringa polisen. Ja. Och sen blev han insläppt av någon annan.
Okej, ni har ju själva. De här domarna har diskuterat rejält i det här målet. Det som hände då, det som gjorde folk upprörda, det var att nämndemännen, de gick ihop och frikände den här mannen, men ordföranden, alltså den juridiskt utbildade domaren, ville fälla och döma honom till 4 månaders fängelse.
Och det som framförallt väckte ramaskri var ju inte att den här pappan blev frikänd, utan hur och hur man motiverade att han skulle frikännas. Mm. Och hur funkar det, om vi bara backar 3 steg, hur funkar det, Kristoffer? Vem är det som skriver de här domskälen? Är det nämndemännen själva som får sätta sig ner med en penna? Eller?
Då ska vi backa ännu mer, bara kort för de som inte har hängt med vår podd. Vad är en nämndeman för något? Och det kan man väl säga att det är en domare som sitter i tingsrätt och hovrätt och som är en del av, vad ska man säga, Ett gäng domare som dömer i mål. I tingsrätten så är det 4 domare totalt. En är juridiskt utbildad, precis som du och jag. Vi har gått samma juristutbildning. Men sen finns det 3 stycken ytterligare domare som jag nämnde, men som är vanliga människor och har ingen och ska inte ha någon juridisk utbildning.
Men är politiskt tillsatta och tillhör ofta någon form av parti. Huvudregeln i alla fall.
Och politiskt tillsatta, då ska man ju, för att det här inte ska leda fel, så är det inte så att det är liksom så att de här domarna ska döma efter sina politiska uppfattningar, utan de avlägger en så kallad domared där de lovar att döma enligt svensk lag. Det är bara det att man har ett system i Sverige där för att det ska vara man ska hitta rekorderliga människor, så får de lokala partierna nominera nämndemän till domstolarna. Och poängen med det här är helt enkelt att folket, det svenska folket, ska ha insyn i domstolsutövandet. Så att det inte blir så att det blir någon liten klick, en liten elit juridiskt utbildade domare som inte har någon känsla för hur svenska folket tycker.
Och de flesta partier, de utser ju folk som är politiskt aktiva att vara nämndemän. Och som då vill vara nämndemän såklart, och som oftast är lite äldre och inte har något jobb att gå till. Men vissa partier utser även vanligt folk som ansöker och anmäler sig, men det är ganska ovanligt.
Mm. Så att i det här målet så fanns det alltså 3 nämndemän och en juridiskt utbildad domare. Så att de är alltså i majoritet i tingsrätten, även om man då ska säga att de oftast håller med den juridiskt utbildade domaren.
Och tillbaka till frågan, vem är det som skriver det här? För man kan ju läsa en dom, och den har vi läst, du och jag. Vem är som skriver? Det var ju dels en dom så att säga som skrevs av, som man kunde tolka, hade skrivits av 3 nämndemän, och en dom som hade tolkats och skrevs i jagform avseende en domares åsikter.
Precis, så domen innehåller alltså 2 domskäl kan man säga. Dels då majoritetens och sen den skiljaktiga meningen som har skrivit sin egen domskäl. Och det är faktiskt den juridiskt utbildade domaren som skriver båda domskälen. Så att efter att rättegången är avslutad, då sätter man sig ner i en så kallad överläggning där man diskuterar vad man ska komma fram till. Och det här gör man muntligen då. Sitter och debatterar som du och jag gör ibland. Och sen så kommer man överens om någonting eller inte, som i det här fallet. Men då åtar sig ändå den juridiskt utbildade domaren att skriva majoritetens domskäl, som de sen får mejlade till sig och får godkänna.
Det ska man dock säga att det är en ny rutin just i Solna tingsrätt. För innan det här avgörandet så var det ett ganska uppmärksammat avgörande avseende en person som... En nämndeman som ville fria på grund av att det var en fin familj och så vidare, som våra lyssnare säkert har talat om.
Även det har vi kört ett poddavsnitt om.
Precis, och då hade man inte den rutinen. Och då kunde den nämndeman säga att nej, men det här är inte min åsikt, va? Förstår inte vad du pratar om.
Precis, Solna tingsrätt fick JO kritik för att man inte hade stämt av domskälen. Och efter det så stämmer alla tingsrättets domare av med nämndemännen att det är okej att vi skriver på det här sättet.
Så de här domskälen, de skrevs av den juridiskt utbildade domaren, men hade godkänts av samtliga 3 nämndemän.
Sen kan man ju fråga sig om de hade läst de här domskälen så noga. För det var nämligen domskälen till majoritetens åsikt, alltså nämndemännens åsikt, som vållade ramaskri. Och vad var det, Martin, som skrevs?
Ja, de skrev olika saker, men det som har kanske fått mest kritik, det är just det uttalandet att den här pappan och den här mamman, som också tidigare var dömd faktiskt, som inte hade vunnit laga kraft, men också var dömd för brott mot samma barn. De nämndemännen skrev då, eller förenade sig och skrev att ja, de har inte riktigt samma bakgrund och det fungerar inte riktigt på samma sätt där, och man kan inte förvänta sig att deras uppfostringsmetoder ska gå till på exakt samma sätt, och de ska heller inte riktigt dömas på samma sätt som om det vore en svensk familj.
Så här lät det. Målsäganden då har bott i Sverige under samma tid och lärt sig språket till skillnad från föräldrarna, vilket innebär att han på kort sikt lärt sig sina rättigheter och därigenom fått ett icke obetydligt överläge mot sina föräldrar, står i domen. Föräldrarna kan å sin sida inte ha förutsatts ha lärt sig hur sådana här frågor ska hanteras i Sverige. Och det gör att de måste få en marginal i förhållande till föräldrar som växte upp i Sverige. Det vill säga,
ska bedömas annorlunda helt enkelt.
De ska bedömas annorlunda för att de kom från, i det här fallet, Ukraina, till skillnad från svenskar. Och vad säger du om det uttalandet, Martin?
Ja, vi har pratat om det i tidigare poddavsnitt, men lagen är lika för alla för det första. Man kan däremot frikännas om man har så kallad rättsvillfarelse, eller om det är fråga om rättsvillfarelse, men det krävs att det blir något fel under lagstiftningen och därför känner man inte till lagen, eller att man har fått ett besked från polisen eller någon åklagare att så här, det här är lagligt, och därför har en ursäktlig straffrättsvillfarelse.
Exakt, så det är inte så att man så här trodde att det var som i hemlandet och därför så ska man bli frikänd, utan det krävs alltså att man till exempel har ringt upp en polis och frågat, du, är det okej att jag gör så här? Och sen säger polisen, ja, det är det, kanske för att de är slarviga eller någonting i den stilen. Då kan man bli frikänd.
Så man kan konstatera att där är ju nämndemännens åsikt, om det nu var deras åsikt, vilket man får anta att det var, fel. Så kan man inte resonera, utan lagen är lika för alla. Man måste bedöma det på samma sätt. Sen kan man säga att man ska tolka bevisningen lite annorlunda och säga att man får uttala, deras uttalanden kanske får tolkas på ett annat sätt på grund av att de har en annan kultur eller ett annat språk, eller det kan bli språkfel och så vidare. Men det är en annan femma.
Ja, för det är det som, när man läser den här domen, som jag tycker är lite märkligt. För att det de konstaterar först, i majoriteten alltså, det är att bevisningen räcker inte helt enkelt för en fällande dom.
Men det är
här.
Inga konstigheter ju.
Och det är inga konstigheter, tycker inte jag heller, när man läser vad bevisningen bestod i, och vi ska gå in på det alldeles strax. Men det märkliga som jag kan tycka, det är att man sen ändå går in och lägger till de här sakerna. Och då kan inte jag hjälpa att bli lite konspiratorisk här. Och det är ju så att det är den juridiskt utbildade domaren som har skrivit domskälen. Och hon hade ju inte behövt i domskälen lägga till det här som tydligen då har vädrats under överläggningen, nämligen att den här ukrainska pappan skulle ha ett större utrymme. För de kommer fortfarande fram till att bevisningen inte räcker för påståendet om att han har tagit ett stryptag.
Och så är det ju, att ofta sägs ju saker även av domaren under överläggningen, att det var en otrevlig jävel, eller den kan man inte tro.
Och så det här vet ju du, eftersom du har suttit i ting, Martin, så du vet ju att den typen av uttalanden kan fällas av domare.
Ja, oftast lite mer diplomatiskt, men man skulle aldrig skriva det i en dom.
Nej.
Men det kan diskuteras ganska fritt under överläggningen, ska det också kunna göras. Men det innebär inte att man skriver det i domen, utan den skriver ofta lite tillputsad. Däremot kan jag säga att jag tycker det är bra att man skriver ut och är ärlig i sina domskäl. För det kan jag ibland tycka att man märker eller kan läsa mellan raderna att klienten dömdes av en annan anledning. Men man kanske skriver bort eller förskönar något som gör att det kanske inte var riktigt så ni resonerade, och kanske inte riktigt var därför den personen dömdes. Och det tycker jag är lite orättvist och fel.
Ja. Men jag köper det resonemanget att har man sagt det på en överläggning, det man egentligen tycker, då ska det framgå av domen också. Ja. Samtidigt allt man säger kanske man inte menar exakt så. Och jag kan ju inte hjälpa och tänka i det här fallet att domaren, alltså den juridiskt utbildade domaren, var lite missnöjd med resultatet här. Alltså hon delar inte majoritetens bevisvärdering. Och då ska hon vara lite elak kanske, vad vet jag, och skriver in att det här som nu blev sånt ramaskri, för att på det sättet ge igen för den felaktiga bevisvärdering som hon ansåg att majoriteten gjorde.
För hon måste nu varit medveten om att det här skulle bli kontroversiellt.
Ja, särskilt eftersom det har blivit det tidigare, just sådana tingsrätt. Ja.
Så jag tror nu, och det ska man också ta med sig, att det är en kultur som jag tycker är felaktig, att som domare ska man försöka få nämnden med sig. Som domare så måste man få nämnden med sig, annars är du en svag domare. Och att det är lite skämmigt, eller lite fel, lite dåligt, om det inte är en enhällig dom. Och det tycker jag är en dålig kultur. Jag tycker det är bra, även om inte det spelar stor roll, men att om det är en eller två skiljaktiga nämndemän, och att det faktiskt skrivs ut, och att de inte bara blir överkörda av en stor, stark, bufflig dumma och säger, ni får vika er och gå med på detta. Och då är det många som kanske, okej, det pallar inte krångla, så vi köper. Även om jag tycker det, så köper jag det. Och det är fel. Jag tycker det är bra när det är en skiljaktig mening, och att det framgår, för då kan i vart fall den tilltalade får en viss tröst i att men det var i alla fall någon som trodde på mig.
Så är det, och det ger ju också så att säga en styrka till systemet, att man kan visa att det är en demokrati vi lever i, alla tycker inte samma sak. Och som vi också har pratat om tidigare, just bevisvärdering, det är inte så juridiskt alltid, utan det är en hel del tyckande. Alltså ska vi tro på den här personen eller ska vi inte tro på det? Ja, här har vi några saker som talar för att vi ska tro på honom, och här några saker som talar emot. Men i slutändan så handlar det om vad man tycker, ja. Inte om man är juridiskt utbildad eller inte.
Och det som jag kan tycka, om man nu ska gå tillbaka till domen, för där tror jag vi är överens avseende just den frågan, att det är nog bra att man har lite skiljaktiga nämndemän här och var. Det är ett intryck av att det faktiskt har en betydelse att ha en nämndeman. Men i den här domen så tycker jag att det som kanske var den anledningen att den här pappan blev frikänd var ett sms som försvararen hade åberopat, verkade som. Men det redogörs inte särskilt mycket i varken alltså den domen eller i den skiljaktiga meningen vad det här smset ska bestått i. Men att den här sonen då i ett sms har skrivit om familjen och velat byta familj, och att han på något sätt ljugit och överdrivit, och även ljugit om någon bitcoins och liknande. Och det verkar ha givit intryck på de här nämndemännen, som kort och gott tycker att han verkar ha erkänt att han har ljugit. Han har ljugit om vad som hänt, kanske inte just om den här aktuella händelsen, men att man inte kan lita på den här killen, att han är manipulativ. Men det skriver juristdomaren ingenting om, även om jag tror, och det verkar som, att det är det starkaste skäl till att man vill frikänna.
Exakt, man tycker, majoriteten tycker helt enkelt att den här gymnasieeleven som verkar vara lite strulig, alltså bakgrunden till händelsen är att han inte gör sina läxor ordentligt, och då vill man att han ska göra sina läxor från föräldrarnas sida.
Och det finns en konflikt mellan honom och föräldrarna.
Exakt.
Och han har erkänt det genom sms att han har ljugit om det ena och ljugit om det andra. Även exakt. Om inte vi vet, för vi har inte kunnat få ut det smset.
Exakt. Men, så att en konfliktfull familj, en gymnasieungdom som sätter sig upp mot sina föräldrar, inte vill göra sina läxor och så vidare, som tidigare har medgett att han har ljugit. Jag tycker inte det är sådär jättekonstigt.
Nej, att man kan inte döma bara på automatik. Och då är ju frågan, okej, då har vi uppgifter från den här målsäganden som man enligt nämnde, men i vårt fall tycker man kan, det finns skäl att ifrågasätta den här personen. Det kan vara så att den personen talar sanning, det kan vara så att den personen ljuger, vilket jag tycker är ett sunt förhållningssätt, att man ska aldrig bara köpa att någon talar sanning, även om de ser trevliga ut och de uttrycker sig bra. Alla kan ljuga och alla kan tala sanning. Och då får man titta på vilken bevisning det finns i övrigt. Och vilken bevisning fanns det i övrigt, Kristoffer?
Precis, det var ju naturligtvis då målsägarens uppgifter. Och till stöd för det då så fanns det också ett rättsintyg där en rättsläkare hade sagt att de här skadorna som han hade, det var lite rivsår på halsen, de är förenliga, alltså det är fullt möjligt att ha fått dem genom på det sätt som han har beskrivit. Och det skadeplaceringen talar emot att han har gjort dem på sig själv.
Men att det kan uppstå på något annat sätt också.
Exakt. Så det var inte uteslutet att det hade gått till på något annat sätt än det som pojken beskrev, men att det var fullt rimligt att ha fått den skadebilden om det hade gått till så som han beskrev.
Och vad har pappan berättat då? Har han sagt att det varit något bråk eller något tumult eller något tjafs, eller har han sagt att han har gjort någonting alls?
Ja, han har beskrivit att han har tagit tag i armen på honom, dock inte något stryptag, och bett honom liksom, nu får du stanna kvar här och göra dina läxor. Mm. Alltså, nu får du, någon måtta får det vara på liksom slö tittandet på mobilen och så vidare. Så han vill helt enkelt att barnet ska utbilda sig. Mm. och ber honom stanna kvar och ta tag i hans arm. Och sen blir det en brottningsmatch då, eftersom den här gymnasieungdomen då inte vill göra som pappa säger. Så blir det en brottningsmatch och sen så springer barnet ut på balkongen, och då berättar pappan att han stänger dörren för att undvika kallras och att den är stängd en kortare stund, några sekunder, för att dörren sen ska öppnas och han blir insläppt igen. Det är vad pappan berättar.
Och då kan man säga att pojkens berättelse eller killens berättelse får ju definitivt stöd av de här skadorna och det här rättsutlåtandet. Men tycker du att de här skadorna ger något stöd i förhållande till pappans berättelse och även mamman som då bekräftade pappan? Det vill säga de hade ungefär samma berättelse, de ändrade lite under förundersökningen, ändrade uppgifter och så har vi saker som inte inbördes var samma. Men de har i vart fall varit någorlunda överens.
Man kan väl säga så här, det kan inte uteslutas att den skadebilden kan ha uppkommit på något annat sätt än så som målsäganden har beskrivit. Och då pratar vi beviskrav här. Och det är också lite intressant tycker jag hur domaren skriver i sina domskäl. För domaren skriver, alltså den juridiskt utbildade domaren skriver i sina egna domskäl att ja, ställt utom rimligt tvivel gäller i alla mål.
Just det.
Ja, men vid mindre allvarliga brott, då behöver man inte ställa samma krav på utredningens robusthet.
Och det stämmer också till viss del, skulle jag säga.
Precis, men så som man kan uppfatta det, så menar hon att så som man kan uppfatta det, så är det lägre beviskrav när straffet inte är lika högt.
Jag vet inte om man riktigt delar uppfattningen med att man i vart fall inte kan ställa samma krav på åklagaren och polisen och myndigheten att de ska vidta alla utredningsåtgärder som bara är möjliga.
Nej, men konsekvensen blir ju att hon anser att eftersom det är ett lågt straffvärde här så behöver vi inte samma bevisning som om det hade varit ett mord.
Ja, man behöver inte säkra varje bevisgrej, utan det räcker kanske med ett rättsintyg där man bara utgår från pojkens berättelse, men man behöver inte utgå från pappans berättelse som kommer till rättegången och så vidare.
Nu var inte det här den enda bevisningen i målet, utan det var även...
Men vi kan väl vara överens om att bara det skulle man kunna argumentera för att det räcker inte med tanke på de här sms'en som fanns och
exakt.
Med tanke på att det inte bara var pappan som berättade, utan både pappan och mamman.
Exakt.
Så då kan vi väl säga att okej, man kan döma på det här, men man kan också frikänna på det här.
Mm.
Och sen fanns det ju ytterligare den här grannen, pratade vi om.
Ja, men precis. Och grannen då, han säger ju som sagt att pojken står där ute och ropar på hjälp. Och det i sig talar ju för att det är någonting som har hänt. Va? Mm. Man kanske inte står på en balkong och ropar på hjälp om man bara inte fått gå ut utan ska göra sina läxor. Mm. Kan man tycka.
Mm.
Om man inte nu är en strulig ungdom. Men dessutom så säger han ju att pojken står där fram tills polisen kommer, vilket ju tar flera minuter. Mm. Och att han sen hör barnskrik eller barnljud. Vilket ju talar för att dörren har öppnats. Vilket ju i sin tur då talar för att det var en längre period som han var på balkongen än den korta stund som föräldrarna har beskrivit. Så det talar ju starkt för hans uppgifter. Och där vet jag inte vad majoriteten berör inte riktigt det i sina domskäl.
Jag kan tycka att det är det som man borde ha bemött. Kanske inte har bemött. Så det som talar till pappans fördel kanske inte riktigt kommer fram. Men man kan väl säga att det tillsammans med skadorna, tillsammans med pojkens berättelse som faktiskt är samma från förundersökningen tills även under huvudförhandlingen.
Precis, han även till poliserna som kom på platsen berättat då att det gick till på det här sättet.
Och det gör väl att man kan säga att det här åtalet är styrkt. Det är min uppfattning. Men jag tycker inte det är helt vansinnigt och galet och om man hade formulerat det annorlunda att frikänna.
Jag
är inte med, men jag kan liksom tycka inte att det är wild.
Nej, och jag håller inte med om att den skiljaktiga meningen hade rätt i det här fallet. Jag håller inte med dig heller, Martin.
Oj, oj.
Det är naivt att tro. Jag är ju själv barn. Du är också barn nu, Martin. Vi har båda två stycken var. Alltså att tro att barn alltid talar sanning och aldrig kan ljuga, det är ju naivt att tro. Och att en gymnasieungdom inte snabbt skulle kunna hitta på att pappa tagit stryptag när det kanske egentligen var en brottningsmatch bara där han kanske kom åt hans hals eller liknande. Det är också naivt.
Att inte bara ljuga utan kanske överdriva.
Precis. Han kommer åt halsen.
Han har blivit utsänkt på balkongen men kanske överdriva och så vidare om varför och på vilken bakgrund det var.
Exakt. Ja. Så och särskilt mot bakgrund av den här konfliktfyllda situationen som har varit tidigare. Det här smset om att han har ljugit tidigare och att han vill så att säga byta familj. Och det kan man ju tycka då att kommer man själv från en trygg uppväxt, vadå byta familj? Det är ju inget allvarligt menat. Med tanke på allt vi har sett, Martin, så är det inte alls konstigt att man känner så som ungdom och faktiskt agerar på det också.
Och grannen, du tänker, för jag tyckte kan föll över, det var ju grannens uppgifter som inte riktigt stämde överens med pappans uppgifter, men stämde ganska bra överens med pojkens uppgifter. Hur resonerar du kring grannen?
Ja, men tid är ju naturligtvis ett relativt begrepp. Även om pappan upplever det som att det var en kort stund, så får man komma ihåg att det fanns ett annat barn i lägenheten som de var tvungna att ta hand om, som helt enkelt kan göra att han missuppfattade tidsuträkten där.
Och det kan ju faktiskt också vara så att ibland så misstar du dig, och när det är målsägande som misstar sig, så har ju du och jag sett många gånger i domskäl att ja, men det är helt naturligt att man tror att mannen var lång när mannen var kort, eller att det är såklart att man kan ha missförstått målsägaren berätta om en händelseförlopp på en timme, men egentligen var det bara 7 minuter rent övervakningsfilmen. Men det kan förklaras av att alla människor kan minnas fel. Så att när en målsägande berättar den typen av uppgifter så brukar man inte lägga så mycket vikt vid det, för att alla kan minnas fel av sin detalj och längd tid och så vidare.
Men så fort en tilltalare misstar sig på en liten
pang,
då i vart fall den skiljaktiga meningen tyckte då att det här är, då kan vi inte tro på någonting som man säger rörande den här händelsen. Och så skriver också den skiljaktiga meningen att jag har svårt att se vad för mer bevisning man kan ha i ett sånt här mål. Och därför måste vi fälla. Vilket jag också tycker är ett märkligt uttalande.
Mamman hade kunnat exempel.
Jo, men, nej, men det är inte det. Det är det faktum att alla brott går inte att styrka. Nej. Det behöver liksom inte vara... Alltså, ja, jag påstår att jag har blivit utsatt för ett brott. Och det enda jag kan visa för det är att jag ringt till dig, Martin, och sagt att jag blev utsatt för brottet. Och något mer kunde jag inte göra.
Nej.
Och därför måste vi tro på mig och fälla. Alltså, ibland är det så att, bevisningen räcker inte. Även om du kanske har blivit utsatt för ditt brott och du har gjort allting som du kunde göra, så kanske inte det räcker ändå.
Så är det ju. Många åklagare resonerar ju så i sin plädering. Så det låter lite som ett åklagarresonemang. Där många, men jag kan inte göra mer. Det finns DNA på en pistol. Jag kan inte visa att personen har varit på brottsplatsen och pistolen hittades långt, långt, långt senare. Men vad mer ska jag göra?
Mm.
Det finns inga vittnen som vill prata. Det finns inget annat att göra. Och det innebär ju inte att personen på något sätt tycker skyldig.
Nej.
Utan de utgår alltid från att de är skyldiga men jag ska bara bevisa det. Mm. Men det kan ju faktiskt vara så att personen är oskyldig.
Så man kan väl säga så här, min uppfattning är att det är inte helt självklart att den här domen kommer ändras, för åklagaren har överklagat, säkert på grund av medietryck och så vidare. Det är inte så säkert att den här domen kommer ändras i hovrätten. Däremot så är det ju helt säkert att man inte kommer stå fast vid den motivering som skrevs för majoritetens räkning. För återigen, bakgrunden, föräldrarnas bakgrund, det saknar liksom betydelse, alltså vilket land de kommer ifrån. Och hade man inte skrivit den meningen, hade den juridiskt utbildade domaren inte skrivit just den meningen, då kanske det inte hade blivit sånt ramaskri. Och jag kan inte hjälpa att tycka att utvecklingen som sker just nu i samhället, med att man liksom jagar personer som
frikänner.
Alltså ett tag, det känner alla igen, så har man, har det varit en jakt på advokater, och advokater beter sig illa och man så att säga slänger upp dem med namn och bild i tidningar och så vidare. Den senaste utvecklingen nu, det är att man ger sig på enskilda domare och ifrågasätter dem. Ett exempel var ju i Allra-rättegången, där efter att hovrätten fällde de här personerna, fick 6 års fängelse bland annat huvudmannen, så ringde man upp de enskilda domarna i Stockholms tingsrätt som hade frikänt och ifrågasatte, hur kunde ni frikänna?
Och åklagaren gick ut och kritiserade och sa att det här var en konstig,
en farsartad rättegång.
Och åklagaren fick ingen kritik alls för det. Nej. Men sen gick en advokat ut och sa samma sak om hovrättens dom och fick jättemycket kritik.
Exakt.
Så att du får alltid kritisera att någon blev frikänd, men du får aldrig kritisera att någon blev dömd. Det är så kulturen har blivit nu de senaste månaderna.
Exakt, och det här är ytterligare ett exempel. Jag ser aldrig några rubriker och skandaler kring att nämndemän har förenat sig och fällt en person där en juridiskt utbildad domare ville frikänna. Det hör man inte nu. Nej. Och det säger ganska mycket om det samhällsklimat som vi befinner oss i. Och det är därför vår podd är så viktig,
precis,
Martin.
Precis.
För att ge ett litet annat perspektiv på allt det ni lyssnare hör där ute i media och annat. Men du Martin, du tror att den här domen kommer ändras.
Sen kommer man kanske inte ha exakt samma skrivning som den skiljaktiga meningen. Men jag tror hovrätten har också blivit känslig för medietryck. Jag tror att även de kommer vara påverkade när de ska sitta och överlägga. Sen tror jag också att bevisningen i den här typen av mål, har man den typen av bevisning som finns, då brukar det räcka. Tyvärr kanske man kan säga, som tur är kanske man kan säga, det beror på hur man ser det. Men det kan ju finnas ett utrymme för felaktiga domar, absolut. Men jag tror att den här definitivt kommer att stå sig.
Ja, vad har vi lärt oss idag Martin?
Ja, vi har lärt oss att du och jag inte alltid är överens och att nämndemän faktiskt kan ha en poäng och att nämndemän faktiskt kanske kan resonera på ett annat sätt än en juridiskt utbildad domare och inte ha fel på automatik. Har vi lärt oss något mer, Kristoffer?
Ja, vi har även lärt oss att även om majoriteten nu skrev det så har det ingen betydelse om man kommer från ett annat land och det var andra regler som gällde där. Under förutsättning att man inte fått ett specifikt råd från någon myndighetsanställd om att det förhåller sig på ett visst sätt. Ja, vi känner att vi skulle gärna vilja ha hit en nämndeman för att diskutera hur det går till när de resonerar och dömer och så vidare. Så att, vi får väl göra en efterlysning. Finns det någon nämndeman där ute som vill komma till oss här i studion i DN-skrapan och prata med oss om hur det är att arbeta som nämndeman? Kontakta oss på skyldig@storepersson.se, alternativt direkt mejla dig eller mig, Martin, så ska vi nog kunna få till någonting. Det vore jätteintressant att diskutera det här närmare, för att det är sällan vi får höra nämndemannens perspektiv.
Aldrig, ska jag säga.
Aldrig. Det är alltid media som blir upprörda eller folk som blir upprörda på nämndemän, och de får nästan aldrig försvara sig, känns det som. Nej. Så att, kontakta oss, ni är välkomna. Ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare,
och mig, advokat Martin Persson.
Podplay, en del av